Välkommen till Bibeltimman. Den här veckans avsnitt skulle vi kunna kalla för frågor och svar. Jesus får tre frågor från olika grupper inom det judiska religiösa ledarskapet. Och vi ska läsa en fråga i taget. Och så ska vi också se hur Jesus svarar på dem. Vi har ju en längre tid sett hur Israels religiösa ledarskap har blivit allt mer aggressiva gentemot Jesus så att de nu vill röja honom ur vägen. Och i liknelsen om de onda arrendatorerna i vingården som vi läste om i förra veckans avsnitt så underkände ju Jesus mer eller mindre det judiska ledarskapet. Och nu skickas olika personer till Jesus med frågor då som är tänkta att sätta Jesus på pottkanten. Att få honom att säga någonting som de senare kan använda emot honom. Så vi börjar med fråga 1 och den gäller ju skatten till kejsaren. Så jag läser ifrån kapitel 12 i Markus från och med vers 13. Sedan sände de några fariser och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sa. De kom till honom och sa, mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Men Jesus förstod deras hyckleri och sa till dem, varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? De svarade, kejsarens. Då sa Jesus till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Första frågan är, ska man betala skatt till kejsaren eller inte? Och den här frågan kommer gemensamt från herodianer och fariser. Vi har ju tidigare talat om olika religiösa falanger och grupper i Israel vid den här tiden. Och fariseerna och herodianerna var bittra fiender i vanliga fall. Medan fariseerna var strängt religiösa så företrädde herodianerna mer den världsliga klokheten som ville anpassa sig. Men hur som helst, nu hade de funnit varandra och det var inte första gången. Vi kan titta tillbaka i det tredje kapitlet i Markus, vers 6. Där läser vi, men fariseerna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda honom, alltså döda Jesus. Frågan om skatten, den var välvald, det var den perfekta fällan. Man kan nog säga att det var den farligaste frågan som Jesus hade fått. Målet var ju att lura Jesus att göra ett politiskt uttalande som skulle då få konsekvenser. Om Jesus svarade fel här så var ju hans messiaskarriär över. Om han svarade nej så kunde de omedelbart rapportera honom till romarna som en uppviglare. Och svarade han ja så skulle han ju bli omåttligt impopulär bland folket. Och som lockbete så använder man sig av smicker. De försöker att locka Jesus att tala oförsiktigt och överilat. Vi märker det i texten. De berömmer honom och, som en man som vill lära dem sanningens väg och så vidare. Skatten här hade ju betalats i snart 100 år och det var ju någonting som upplevdes väldigt kränkande för Israels folk. Man var ju Guds folk och varje gång judarna såg kejsarens bild och namn på myntet så var det en irriterande påminnelse om att de stod under och betalade skatt till en hednisk makt. Men om vi nu tittar då på Jesus svar, hur hanterade Jesus det här? Ja, Han gör någonting oväntat. För det första så genomskådar ju han deras smicker och deras motiv bakom frågan. Men så gör han något oväntat. Han ber om en denar, ett romerskt silvermynt, och på den finns ju kejsarens bild. Det Jesus egentligen säger med det här, det är ju att de de facto redan hade accepterat kejsarens välde. Och det var ju någonting som de drog faktiskt dagligen nytta av. De hade ju freden i riket. De hade ju kejsaren att tacka för freden. Och de kunde åka fram och tillbaka fritt och obehindrat genom hela riket. Och judarna var ju väldigt kringspridda, så var det någon som hade mycket nytta av det här så var det ju judarna. Men Jesus han säger, ge kejsaren vad kejsaren tillhör och ge Gud vad Gud tillhör. Och det är ju ett genialt svar, va? För att genom att säga att kejsaren skulle få vad han hade rätt till så lät det ju till en början som om Jesus gick med på skattebetalning. Men när han sen sa att man skulle ge Gud vad som tillhörde honom så sa han ju indirekt att det inte fanns något utrymme för att ge något till kejsaren. För enligt judisk tro så tillhörde ju nämligen allt Herren. Psalm 24:1. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den. Trots att det var förargligt för folket så gav ju de redan kejsaren vad som tillhörde honom. Men de hade inte på samma sätt brytt sig om Guds anspråk på deras liv. Och trots då den här svåra frågan så lyckades Jesus odelat stå fast vid Gud utan kompromisser. Jesus han svarade ju alltså varken ja eller nej, utan var och en får själva räkna ut vad som tillhör vem. Så, återigen, de hade inte lyckats få Jesus på fall. Och man kan till och med ana en slags motvillig beundran för Jesus. Markus beskriver det med orden i vers 17 att de var förundrade över honom. Och det där ordet förundrade kan faktiskt ha betydelsen både av att de var häpna och i viss mån imponerade av sin motståndare. Fråga nummer 2. Det gäller uppståndelsen och hur blir det vid uppståndelsen? Jag läser från vers 18. Till Jesus kom också några saduker, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. De frågade honom, mästare, Mose har gett oss föreskriften att om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då ska han gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det 7 bröder. Den första tog sig en hustru men han dog och efterlämnade inga barn. Den andra gifte sig med henne men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de 7 efterlämnade några barn. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vems hustru blir hon då? Alla 7 var ju gifta med henne. Jesus sa till dem, ta ni inte fel, just för att ni inte förstår skriften och inte heller Guds makt. När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Mose bok vid stället om törnbusken hur Gud sa till Mose, jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte de dödas Gud utan de levandes. Ni misstar er grundligt. Frågan handlar alltså om uppståndelsen. Den är ställd av saddukeerna. En religiös grupp som inte trodde på uppståndelsen, och de ville då genom den här frågan och den här berättelsen få idén om uppståndelsen att verka bara löjlig och på så sätt då förödmjuka Jesus. Apropå saddukeerna, så hade de ju goda relationer både till herodianen och till romarna. Och de var i regel förmögna. Och kärnan i partiet, det var ju det förnäma tempelprästerskapet. Och vad tron beträffar så trodde de ju då inte på uppståndelsen, men de erkände bara Moseböckerna och Josua bok som helig skrift. De trodde alltså inte på något mer, eller erkände inte något mer. Och de menade att det stod inte något om uppståndelsen i Moseböckerna. Och det förklarar ju sin sida då varför Jesus har sin bevisföring just från Moseböckerna. Han hänvisar ju till Mose i sitt svar. Ursäkta mig. Hos Mose fanns ju en bestämmelse om en brors plikt att gifta sig med sin svägerska ifall brodern dog barnlös. Att dö barnlös så att ätten dog ut, det var ju den största olyckan israelit kunde tänka sig. Därför skulle då brodern utföra sin plikt. Och det första barnet, om det nu var en son, skulle då räknas som den dödes släkting och även bära den döde broderns namn. Vi kan läsa det här ifrån femte Mosebok kapitel 25 och vers 5. När bröder bor tillsammans och en av dem dör utan någon son, ska den dödes hustru inte gifta sig med någon främmande man utanför släkten. Hennes svåger ska gå in till henne och ta henne till hustru och så uppfylla sin plikt som svåger. Och den första son hon föder ska få den döde broderns namn, för att dennes namn inte ska utplånas ur Israel. Så saddukeerna hade alltså konstruerat en fråga som hade till uppgift att visa det orimliga i att tro på uppståndelsen. De ville alltså göra sig lustiga över Jesu simpla tro på uppståndelsen. En tro som Jesus för övrigt delade med fariseerna. Om vi ska nu titta lite grann på de olika grupperna, så stod ju Jesus helt klart närmast fariseerna teologiskt sett. Men å andra sidan hade han ju väldigt många uppgörelser med fariseerna på grund av att de lärde en sak och agerade på ett annat. Han anklagade ju dem för hyckleri. Men här i Jesus svar så blottlägger ju Jesus skillnader och interna splittringar i den mobb som tycks stå tillsammans för att få bort Jesus. Så det blir nästan lite komiskt. Och så är ju inte frågan bara teologisk, utan den berörde ju också klass. Saddukeernas intresse låg också i att bevisa att Jesus inte tillhörde det förnäma och den ledande falangen i Jerusalem. Utan de ville ju visa på att Jesus bara var en enkel man ifrån Galileen. Snickarsonen Jesus. Och så svarar Jesus, och han var inte svarslös den här gången heller, utan han hävdar att de vare sig förstod Guds ord eller vem Gud är. Utan de hade missat poängen helt enkelt. De hade grundligt tagit miste, sa Jesus. Uppståndelsen är inte som saddukeerna verkar ta för givet, en fortsättning på ett liv liknande det jordiska, utan det är en total förvandling. Det är en ny skapelse, en ny och annorlunda tillvaro som bara kan jämföras med den värld där änglarna lever inför Guds ansikte. Och så återstod då skriftbeviset. Och det enda som skulle bita på saddukeerna, det var ju ifall Jesus kunde hänvisa till Moseböckerna. Och det kunde Jesus. Han hänvisar till berättelsen om den brinnande busken där Gud uppenbarade sig för Mose. Och vi kan läsa ifrån andra Mosebok, det tredje kapitlet, med början på vers 4. När Herren såg att Mose kom för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose! Han svarade: här är jag. Då sa Gud: Kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, för han bävade för att se på Gud. Det är ju den här texten som Jesus har som bakgrund när han svarar saddukeerna här. Och det här visar ju också hur Jesus såg på skriften. Det ligger ju mer i orden än att Gud bara var den Gud som Abraham trodde på medan han levde. Han säger att han är Abrahams Gud idag. Jag är din fader Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Alltså lever patriarkerna i en bemärkelse allt jämt. Va? Gud, han talar om patriarkerna i presens. Jag är Abrahams Gud. Inte jag var, utan jag är. Gud, han slöt ju förbund med dessa män, Abraham, Isak och Jakob. Men de dog ju innan förbunden hade blivit fullständigt uppfyllda. De fick se en början på uppfyllelsen medan de levde. Och därför, hur kan då Gud, han som alltid håller sina löften, uppfylla löften gjorda till män som redan har dött? Och det finns bara ett svar på den frågan, och det är uppståndelsen. Han är deras Gud. Och med det så går vi också vidare till fråga nummer 3. Och det gäller det främsta av alla bud. Och det är en skriftlärd som kommer till Jesus och frågar. Jag läser kapitel 12, vers 28 och några versar framåt. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom, vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade, det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärde sa, du har rätt, mästare. Det är sant som du säger, han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt sa han till honom, du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Slutligen här så kommer då frågan om det viktigaste budet. Och det är en skriftlärd som ställer det, och vi får veta att han gillade det svar som Jesus hade gett till saddukeerna på den tidigare frågan, den frågan om uppståndelsen. Det kan ju tänkas bero på att denne skriftlärde då om möjligt var farisé. Fariseerna trodde ju, till skillnad från saddukeerna, på uppståndelsen. Och på något sätt här så tycks hans fråga inte bara vara en kuggfråga, utan ställd med en viss värme och uppriktighet. Vi märker det både på frågeställaren och på det svaret som Jesus ger. Det finns en annan ton i det här samtalet och i den här konversationen. Jesus, han svarar så att säga rätt på frågan om det största budet. Han svarade som en sann jude förväntades svara. Markus är ju i regel kortfattad, men här blir han märkbart detaljerad. Som svar citerar han faktiskt hela Israels trosbekännelse. vilket visar att Jesus är väl grundad i sin judiska identitet. Trosbekännelsen, det skulle ju en rätt trogen jude recitera både morgon och kväll. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Alltså känslomässigt, den emotionella naturen. Vi får ta med känslorna i vår kärlek till Gud. Vi ska älska honom av hela vår själ. Det står ju för viljenaturen, att vilja älska honom. Både de dagar då vi förstår och kanske vid tillfällen där vi inte riktigt förstår, så vill vi älska honom. Och av hela ditt förstånd, det syftar ju på intellektet, vår tanke. Av hela din kraft, det är ju hela vår fysiska natur så att säga. Men sen är det ju så att i vers 31 så gör ju Jesus ett tillägg. Ett citat från tredje Mosebok 19, att du ska älska din nästa som dig själv. Och när Jesus då kombinerar trosbekännelsen med det här tillägget, så tydliggör ju han att det handlar, ja, om relationen till Gud. Men det handlar också om relationen till medmänniskan. Båda dessa går hand i hand. Det Jesus först gjorde, det var att påminna om en känd sanning som alla de judiska grupperna var eniga om. Han talar om trosbekännelsen. Men sen så lägger han till ett tillägg, och det var ju här de religiösa ledarna misslyckades enligt Jesus. Inte minst fariseerna då, som jag sa tidigare, var ju föremål för Jesu tuffa tillrättavisning. När Jesus talar till den här skriftlärde så säger han ju att du är nära Guds rike. Men han var ju ändå inte där ännu. Det fanns ju en insikt som saknades, nämligen den om kärleken till nästan. Och fariseerna, de spelade inte rent spel, menade Jesus. Han anklagar dem för hyckleri, för att lära en sak och för att inte riktigt själva leva upp till den saken. Och i Matteus 23 så kan du se där hur Jesus jämför fariseerna med och de skriftlärda med vitkalkade gravar. Han säger att de ser fina utanpå, men inuti är de fulla med döda ben och all slags orenhet, säger Jesus. Och när det gäller det här citatet om nästan, som då är hämtat från tredje Mosebok 19, så ser man att det finns i ett sammanhang som just handlar om att behandla sina föräldrar väl och kanske också äldre i allmänhet. Det handlar om att behandla främlingar och fattiga med respekt och med omtanke. Det handlar om att ta vara på sina daglönare och tjänare med mer. Och vers 34 i den här berättelsen avslutas ju med: sedan vågade ingen fråga honom något mer. Alla hade misslyckats med att snärja Jesus genom komplicerade frågeställningar. Så nu återstod egentligen bara ett alternativ, en annan metod, nämligen våld. Vi kan bläddra fram till Markus kapitel 14, vers 1. Där står det: det var nu två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärde sökte efter ett sätt att gripa Jesus med list och döda honom. Om vi bara avslutningsvis ska överföra det som vi har läst in i vår tid, så kan vi ju dra slutsatsen att teologiska frågor och teologiska diskussioner och hur man samtalar runt dem faktiskt både kan splittra och ena. Saddukeernas fråga var helt klart ställd för att splittra. Medan Jesus lyfte fram samtalet med den skriftlärda som enande. Och det är ju den fråga vi också behöver ställa oss innan vi går in i diskussioner med andra. Man får tänka sig, älskar jag den här människan som jag har framför mig? Nu har jag respekt för den människan. Och kanske ännu mer, älskar Gud den människa som jag har framför mig? Och utgångspunkten i varje samtal bör ju vara att ena och inte splittra. Och då menar jag inte att vi ska vara mesiga, att vi ska kompromissa med grundläggande sanningar och vända kappan efter vinden. Men vi behöver också fundera över hur vi undviker att såra varandra i diskussioner. Om vi har rätt syfte. Att det är för att vi vill både oss själva och andra väl. Eller att ifrågasätta oss själva. Är det här för att jag vill vinna en diskussion? Eller för att jag vill visa mig kunnig? Vi vill ju inte att samtalet upprör så att det sedan upphör. Ibland så kan det ju vara så att tystnaden är det bästa alternativet. När alla möjligheter till samtal och diskussion verkar uteslutna och närmast kontraproduktiva, så kan det ju för sig vara idé att hålla tyst. Jesus, han gjorde ju det i samband med sitt eget lidande när han blev hånad och förlöjligad. Det betyder ju inte att han hade kapitulerat. Men i det fallet så verkade det inte som att det fanns någon diskussion eller möjlighet. Man kan säga så att diskussionen och samtalet var ingen framkomlig väg, utan det gjorde bara saken värre. Men samtidigt så tror jag inte det är en lösning när Guds församling ständigt är tyst inför aktuella frågor. Vi behöver stå för det vi tror på. Vi behöver predika hela Guds evangelium och rådslut, men också på ett sätt där vi visar respekt för människor. Och givetvis så klarar vi inte det här i egen kraft, utan vi behöver be Gud om hjälp. Vi behöver den heliga andes hjälp. Våra frågor, de ser ju lite olika ut i jämförelse med den tiden. Så vi kanske inte diskuterar huruvida det är rätt att betala skatt eller inte. Och då skulle ju faktiskt en avslutande frågeställning den här veckans timma eller bibeltimma kunna då vara, som jag får skicka med dig att fundera vidare på: vilka frågor är det som är svåra att samtala om idag? Och hur undviker vi, eller i alla fall gör vårt bästa för att inte såra varandra i de samtalen och i de diskussionerna? Nej, det är inte helt enkelt, men det är värt, tycker jag, att fundera runt. Så, det var väl allt för den här gången. Jag säger tack för nu. Och så önskar jag dig och hälsar dig varmt välkommen tillbaka.